Är det någon här som har hoppat bungee jump? Nej, inte jag heller. Jag är livrädd för hissen upp, så att säga. Men det är nästan så att varje gång man står här så är det lite bungee jump. Och nu hoppar jag. Bibeln är full av personporträtt. Det finns många människor som beskrivs på olika sätt. Och egentligen är väl ett utav, ska vi säga, bevisen för att Bibeln är sann, att människor beskriver sig även med alla fel och brister. Det är alltså ingen hjältesaga där alla framstår som duktiga och perfekta. Utan här beskrivs människor med fel och brister. Och ibland så är de ju riktiga hjältar. Men så visar det sig att även bakom det där så har de en och annan mörk sida emellanåt. Och en av de förebilder som jag tänker på just nu, det är Johannes Döparen. Hans baksida kanske var att han var lite fyrkantig, jag vet inte. Och att han inte var som alla andra. Och det kanske var en fördel. Jag vet inte. Men jag har fastnat för Johannes Döparen emellanåt på grund av hans sätt att leva och hans frimodighet. Mamma Elisabeth, ja förresten, Johannes Döparen har i Norge och Danmark har han namnsdag idag. Sankt Hansdagen. Vi har inte det här i Sverige. Var det Adolf idag, tror jag, här i Sverige? Ja, ja. Mamma Elisabeth, hon var kusin med Jesu mor Maria. Det står om henne att hon var kommen till åren och hon var barnlös. Och i den tiden, i det sammanhanget, den kontexten, så var ju det en katastrof egentligen. Det var tragiskt. Pappa Zacharias, han var präst. Och det innebar att någon eller några veckor varje år så fick han bege sig ifrån där han bodde upp till Jerusalem och tjänstgöra i templet. Och uppgifterna man hade i templet, de varierade lite grann. Men just vid ett tillfälle då hade lotten fallit på pappa Zacharias att han skulle få den där förnämsta uppgiften att gå in och förrätta ett offer. Och där möter han en ängel som helt plötsligt står vid sidan och ger ett budskap till honom att du ska få en son och han ska bli mitt sändebud, säger Gud genom ängeln till honom. Och Zacharias blir förvånad och vi vet att han också tvivlar lite grann och sen blir han stum ett tag och sen så när Johannes är född så släpper det igen och Zacharias har en stor lovsång till Gud för det som har hänt. Men jag kan ju tänka mig när Johannes växte upp i det här sammanhanget att han blev lite speciellt ompysslad utav både mamma och pappa. Han var efterlängtad. Och det står inte så mycket om Johannes egentligen sen förrän han framträder offentligt. Det står att han levde i öknen och så vidare. Men evangelisten Johannes, han har i ett tillfälle skrivit, ja, han har skrivit en hel del om Johannes Döparen i och för sig. Men det jag tänkte lägga som grund här då, det är Johannes evangeliets första kapitel och den sjätte versen. Det kom en man som var sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han skulle vittna om ljuset. Och sen lite längre fram i samma kapitel så är Johannes konfronterad med ett antal människor och han presenterar sig själv som jag är en röst som ropar i öknen. Gör vägen rak för Herren, som profeten Jesaja har sagt. Och vi ska läsa det också från ett annat ställe strax. Men här finns alltså en man som har en uppgift. Och Zacharias får i samband med uppenbarelsen om att han ska få en son också den uppgiften att din son ska bli en nasir. Och nasir, det betyder egentligen att vara avskild, att ha en uppgift att tjäna Gud. Och nasir kunde man vara hela livet, men de flesta var det för några månader i taget och någon gång ibland och kanske bara någon gång i livet. Nu avskiljer jag en period i mitt liv för att på ett särskilt sätt tjäna Gud. Och då lät man håret växa. Jag är ingen nasir som ni ser. Och så gick man in för det här med bön och fasta lite speciellt under en tid. Och så förväntade man sig att man skulle få vara Guds sändebud på ett särskilt sätt. Ibland fick man uppdraget, ibland uppmanades man, men oftast var det själv på taget. Nu vill jag överlämna mig lite extra åt Gud, antingen för en viss tid eller för resten av livet. Och så blev man en nasir. Och det här innebar ju för Johannes del då att han var inte riktigt som alla andra. Det står att han var egendomligt klädd när alla andra gick i linnekläder, eventuellt bomull också. Så gick han i kamelhårsulster, eller kardigan, och läderbälte stod det. Han hade sin egen stil. Och en nasir hade också, ska vi säga, hade ingen politisk ställning, ingen maktställning eller någonting sånt i samhället. Men de hade en auktoritet, en Guds auktoritet. Och här ser vi ju när vi läser vidare om Johannes att många människor kom till honom för att höra honom. Han fanns där på kanten av öknen, man gick ut till honom och han försökte livnära sig där ute på gräshoppor och vildhonung, det som fanns att tillgå i öknen. Men han fick, trots att han inte hade någon glamour, någon ställning i samhället, fick han ett antal efterföljare som följde honom därför att man såg att han hade en gudomlig auktoritet. Och när han förkunnade så hade han ett budskap ifrån Gud. Och vad var budskapet då? Ja, det var några stycken olika. I Lukas 3:3 har vi en sammanställning kan man väl säga. Han befann sig där i trakterna kring Jordan och ute i öknen öster om där. Han förkunnade överallt syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. Och som det står skrivet i boken med profeten Jesaja ord. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren. Gör hans stigar raka, varje klyfta ska fyllas, varje berg och höjd ska sänkas. Krokiga stigar ska rätas, steniga vägar jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning. Alltså ett av Johannes budskap det var bered väg för Herren. Det kommer en efter mig. Det kommer en som vi har väntat på. Som vi nu måste förbereda vägen. Nu vill Johannes påminna om att han är sänd av Gud. Han kommer att vittna om ljuset. Vi ska bereda en väg för Herren. Om vi tänker oss tillbaka lite grann så var ju det här en längtan som hade funnits hos folket under många hundra år. Man hade löftet om Messias. Man väntade på att en kung av Davids stam skulle träda fram. Någon som skulle komma och liksom rätta till allt. För man såg ju hur det var både det religiösa livet och det politiska livet, det var inte riktigt som löftena i Gamla testamentet som profeterna hade talat om. Det hade skett en massa förändringar. Man var kanske rent av på fel väg. Men nu kommer Johannes, gör anspråk på att han vet hur det ska gå till. Han har fått Guds uppgift att förkunna, bered en väg för Herren. Han som ni har väntat på, är på ingående så att säga. Nu gäller det att vara beredd. Nu gäller det att ta tag i situationen och att låta Messias få ta plats i era liv. Och Jesus själv, som ju är samtida med Johannes, kommer lite senare sen. Han är ju inne på samma linje, att nu har Guds rike kommit. Och det är ju därför Johannes också måste förkunna. Guds rike har kommit därför att Messias är född, Messias har kommit hit. Han skulle vittna om ljuset. Ljus i en mörk tid. En tid då människor var förvirrade, man levde under ockupation, man hade alla de här löftena, man hade en tradition med sig, man hade stora förväntningar och man visste ju egentligen vad som skulle ske. Men det hade liksom försvunnit. Det var borta ur minnet ofta. Därför hade det kommit så mycket annat i vägen. Det var så mycket som under århundraden som hade gått, hade både förändrat samhället, synen på människorna och som hade kommit in i tron också. Och det vet du ju, när Jesus uppträder så kan ju inte de religiösa ledarna acceptera honom, för det är någonting som inte stämmer liksom. Man har väntat på någonting annat. Man har byggt upp en förväntan på någonting annat än det som sen kommer så enkelt och visar sig vara Jesus. Och det här är ju då uppdraget Johannes har, att få människor att vända tillbaka till skrifterna, att börja upptäcka vem Jesus egentligen är, att Messias är på väg, att tiden är inne. Ljuset ska komma, ljuset i mörkret. Och Johannes talar om att ni måste ångra er. Ni måste ångra era synder, ni måste ångra era fel som ni har gjort. Ni måste ångra era moraliska felsteg. Ni måste faktiskt, ja, skärpa er lite grann. För ska Jesus kunna träda in här så förväntar ju han sig att bli mottagen. Och att ni ska kunna tro på honom och ta emot honom och lita på honom. Det måste hända saker i era liv. Och när folk kom ut i skaror för att döpas av Johannes. Johannes döpte genom nedsänkning i vatten som ett tecken på att människor hade ångrat sig och ville visa offentligt inför sin omgivning att man hade ändrat inställning, att man nu förväntade sig Messias, att man hade ångrat sina synder, att man hade fått förlåtelsen. Johannes dopet var ett bekännelsedop på det viset, inte riktigt som det dop vi praktiserar idag, men bra nära. Och då när de var där ute, det står att det kom folk i stora skaror för att lyssna till Johannes, därför att man var intresserad. Och det känns som att Johannes avslöjar en del. Huggormsyngel, säger han till dem. Vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden? Domen som fanns där, men också möjligheten att ta emot förlåtelsen, omvändelsen. Det var sensation. Det hände saker kring Johannes. Människor rusade till. Det blev en rörelse. Men vad var motivet? Varför kom man? Var det för att det var spännande? Eller ville man någonting mera? Och det är det Johannes avslöjar här, va? Och då, när han säger det till dem, då, det är precis som när vi kan läsa Johannes evangeliets 8:e kapitel, det här med att sanningen ska göra er fria, det här bibelstället ni känner till där. Så är det så viktigt att inte bygga på traditionen, på det som låg bakom. För människorna som kommer ut där till Johannes, de säger, ja men vi har ju Abraham, vi har ju han till fader. Vi lever i en tradition, vi lever i en förväntan. Och det ska väl räcka. Om vi säger idag, ja, men jag brukar gå i kyrkan och jag är konfirmerad, så att visst är jag kristen. Jag såg en intervju, det var en fransk dam i något sammanhang här många år sedan nu, som fick frågan. Och ja, men jag bor i ett kristet land, var svaret. Alltså är jag kristen. Och så förväntar man sig på grund av traditionen och sånt att man också skulle få ha Jesus i sitt liv. Men det är en väldig skillnad på liv och livsstil. Det är en väldig skillnad på att ha en tradition och att ha en levande tro, att ha Jesus boende i sig. De här människorna såg vad som hände runt Johannes. De var nyfikna och ville dit. Men det krävde någonting mer än att vara åhörare. Det krävde att man blev en deltagare. Att man tog emot budskapet om att Messias är på väg. Vi ångrar våra synder, vi banar vägen, bered väg för Herren. Förkunna att nu är Messias på gång. Jesus kommer snart att träda fram. Det behövdes någon som beredde vägen, som visade på ljuset. Och sen hände ju det här med Johannes, att han var ju, ja, som jag kanske sa förut, lite fyrkantig ibland. Men han behövde vara det. Han konfronterar ju själva kungen med kungens livsstil. Och det var inte så bra för Johannes. Men han vågade säga hur det var. Han kompromissade inte med sin övertygelse. Och det är för mig en väldigt stor grej när det gäller Johannes. Han hade en övertygelse som han inte på något sätt kunde kompromissa med. Oavsett vem det gällde så sa han sanningen, som vi kallar det för. Alltså att stå för budskapet om Jesus är viktigare än att överleva. Så blev det för Johannes. Han hade ett budskap om Jesus kommer, frälsaren är på väg, Gud har sänt den utlovade Messias. Och nu gäller det här och det här och det här. Kompromissa inte med budskapet. Det finns väl ibland en risk att vi gör det. Vi kan i våra kyrkor förkunna Jesus som frälsaren. Vi kan tala om vad det innebär, vad evangeliet innebär. Men ibland är det som att för att underlätta för människor så sänker man trösklarna. Och så kompromissar man lite här och lite var. Det händer ju till och med att vi kan ta det som en komplimang om människor inte direkt upptäcker att vi är kristna. Istället för att vi är stolta över den tro vi har och lever i den bekännelsen vi egentligen har. Och visar genom våra liv, genom vad vi säger och vad vi gör, att vi har mött ljuset, att vi har mött Jesus. Att vi har en fast grund att stå på. Att vi inte samlas kring förkunnare på grund av sensation, utan på grund av att vi har någonting inom oss och att det appellerar till oss. Vi kanske ibland skulle vara lika tydliga som Johannes. För att jag tror faktiskt att det vilsna människor idag söker, det är en tydlighet. Och det är någonting som skiljer sig ifrån det livet man normalt lever. När vi i vår tid har en, ja, egentligen är det ju så, det börjar redan i syndafallet faktiskt. Så det, jag ska inte säga att det är i vår tid, det börjar vid syndafallet. Vad var det som gjorde att man föll? Jo, det var att du får kunskapen om gott och ont. Du blir din egen kung, du blir din egen domare. Det är du som bestämmer över ditt liv om du faller här. Det var ju frestelsen och det var den man föll på. när vi idag har problem med vad som är rätt och fel, vad som är sant, vad som är falskt, hur ska jag leva mitt liv? Det finns ingen yttersta sanning för många människor. Den yttersta sanningen är ju Gud. Kärleken som kommer från Gud är det yttersta målet med livet. Men det har vi valt bort. För jag är ju själv Gud i mitt liv. Så att så länge jag inte skadar någon annan och gör något ont, så lever jag ju ett bra liv. Men ja, det låter bra idag. Men Bibeln är väldigt tydlig på att det finns en yttersta sanning. Det finns en Gud, det finns ett sätt att leva sitt liv i Guds vilja. Och vi sjunger den här jättefina sången vi hade här nyss. När jag ödmjukar mig och ger upp mitt eget jag. Sista versen, första och sista strofen i den, handlar om det. Och det är det som Johannes försöker att tala om här för människor. Det finns ett rätt, det finns ett fel. Det finns en mening med livet, men för att finna det så måste du också ta emot Messias, han som kommer. Och här blir ju då vår uppgift som församling, som kristna, som troende, att ha Johannes som föredöme och förkunna att det finns ett ljus i mörkret. Det finns en väg som vi vill hjälpa dig att gå fram. Vi vill ta bort höjderna, vi vill fylla upp groparna. Vi vill visa dig vägen till Gud. För det är det som är meningen med livet, att leva tillsammans med Gud. Vi har som församling, som kyrka, som enskilda kristna egentligen inget existensberättigande om vi inte skiljer oss ifrån världens tänkesätt. Om vi inte har Guds väg klar för oss. Om vi inte bereder väg för Herren. Om vi inte visar på ljuset som finns. Då blir vi en förening bland alla andra. Som träffas och har lite mysigt och delar erfarenheter. Men Johannes kom med uppgiften att bereda vägen. Att visa vem Jesus är. Han är min förebild och jag hoppas att han kan vara församlingens förebild, din förebild. Visa vägen. Vara den som lyser och se att Jesus kommer. Och tala om det hela tiden. Förkunna. Det finns ett annat liv. Ett liv tillsammans med Gud. Och det är det ni måste förbereda er för. Kom som du är. Kom till Jesus precis som du är. Men stanna inte där. Utan gå vidare. Väx tillsammans med Jesus. Upplev mer tillsammans med Jesus. Det är det budskap vi ska proklamera. Inte kompromissa. Inte förenkla. Utan visa på ett alternativ. Alternativet i en mörk tid. Det är det vi sitter på. Vi som har tagit emot Jesus. Vi har alternativet. Vi har möjligheterna. Vi känner vägen. Hade Johannes några svagheter? Ja, jag funderar lite grann när jag läste här om honom. När han sitter i fängelset, när Herodes har släckt in honom i fängelset, så får han höra om vad som händer. Han får berättat för sig om Jesu verksamhet. Och lika fullt känns det som att Johannes tvivlar lite grann. För att när han får höra vad som händer, så säger han till sina förtrogna: gå till Jesus och fråga, är han verkligen den som skulle komma? Ja, jag tycker i alla fall det är lite konstigt. Han kunde ju ha frågat om det inte hade hänt någonting, va? Men när han fick höra vad som hände kring Jesus, så ville han liksom ändå övertyga sig om, är du Jesus den som skulle komma? Alltså, han ville få en förvissning om att han ändå hade varit rätt. För Johannes såg nog lite grann att här sitter jag i fängelse. Vad blev det av mitt liv egentligen? Är du Jesus, den som skulle komma? Och svaret är ju, gå och berätta för Johannes lite mer om vad som händer, vad som sker där jag går fram, säger Jesus ungefär. Det kanske sitter någon här i lokalen som aldrig har tvivlat. Jag vet inte, men jag tvekar. Det är säkert så att vi lite nu och då drabbas av tvivel. Även fast vi har varit med om så mycket och sett vad Jesus kan göra i människors liv, så funderar man ju ibland. Men det finns möjligheter att bli mer övertygad. Och om jag säger så här, att utan tvivel vore det ju svårt att få en stark tro, eller hur? Tvivlen, eller ska jag säga, tron förutsätter ju tvivel, eller hur? För om jag inte har tvivlat så kan jag ju inte ha stärkt min tro heller, va? Och har jag tro hela vägen, ja, Gud välsigna dig, då har du nog ett bekymmersfritt liv på ett sätt, men du har många, ja, jag är tveksam. Du kanske har många andra bekymmer istället. För mig är det faktiskt så att jag har naturligtvis, ska jag säga, perioder av tvivel. Men det är ju tack vare de perioderna som min tro har växt. Därför att jag har blivit övertygad. Gud har övertygat mig. Och då har tvivlen försvunnit. Åtminstone just då. Sen kan det komma andra saker. Så det menar jag, det är viktigt för oss att vi också ifrågasätter den här tron, precis som Johannes gjorde. Men att vi är öppna för att ta emot mer av vad Gud gör och Guds välsignelser. Så förebilden Johannes, hans budskap, hans predikningar, hans sätt att möta människor, han var inte bara hård och konfronterande, naturligtvis. Men han hade ett budskap om omvändelse och ånger. Det hade han. Och han skulle bereda vägen för Herren. Så vad kan vi lära av Johannes? Ja, att leva med Gud, att ha en uppgift att bereda vägen för Jesus, det innebär inte per automatik att vi får ett behagligt liv för att man tjänar Gud, utan snarare tvärtom. Man lever ju, som Paulus skriver, i världen men inte på världens vis. Vi kanske lever lite i öknen. Vi kanske har en liten nördstämpel. Men det beror ju på människors okunskap, och då är det ju vår uppgift att ge kunskap. Det är inte alltid lätt att leva i Guds vilja med sitt liv i en värld som vi tycker är styrd av synd och elände och mörker. Vi möter motgångar, men vi har ju en kraftresurs, vi har en källa att gå till i bönen, i ordet, i gemenskapen med Jesus. Så får vi hämta ny kraft för varje dag och ny välsignelse. Och vi har också möjligheten att uppleva att Gud bär oss genom motgångarna. Bered väg för Herren. Dalarna ska fyllas upp, höjderna ska sänkas. Det blir kanske en jämnare väg, men det är fortfarande stenar på den. Du kan snubbla och det är fortfarande krokigt. För en del kanske, ja, en väg, jag menar, en väg är ju inte bara en motorväg, eller hur? En stig i skogen är ju också en väg. Vi har vägar att följa. Även i motgången så finns vägen där, utstakad för oss. Men vi har Guds hjälp att leva den. Och att vara i Guds vilja med sitt liv, det är ju faktiskt den bästa investeringen du kan göra i ditt liv. Alltså, man investerar i livet när man investerar i att följa Gud. Därför att det ger dig ett värde. och det ger livet ett värde. Ett värde i Guds ögon, som Karina var inne på. Vi är värdefulla. I Guds ögon är vi otroligt värdefulla allesammans. Och det finns också ett värde i livet. En mening i livet. Vi finns inte här av en slump. Vi finns här för att leva ett meningsfullt liv. Och det kan ju vara många saker som ger livet mening. Vi kan ha olika hobbies och såna här saker. Va? Vi kan pyssla med alla möjliga grejer som är intressanta. Som ger mening och innehåll. Men det viktigaste innehållet, det är att ha ett liv i Guds vilja. I gemenskap med Gud. Och det har jag hört så många vittnesbörd om. Att det har funnits ett hål här inne i bröstet. En tomhet som man har försökt att fylla på olika sätt. Men inte förrän man mötte Jesus så fylldes det tomrummet. Jag har suttit och pratat med många människor som har vittnat just om att det fanns ett tomrum. Själv har jag nog aldrig känt det så. Eftersom jag har varit med i stort sett från början. Men tomrummet har fyllts när man mötte Jesus. Då fick man det här som man hade saknat. Investera i livet. Ta emot Jesus. Lyssna till Johannes budskapet. Och vad skulle Johannes säga idag? Om han kom idag. Jo, jag gjorde en liten sammanställning. Jag tror att Johannes skulle säga ungefär så här. Det är lite hårt. Du ska leva monogamt. Du ska ha en nykter livsstil. Du ska vara en god förvaltare av skapelsen. Och satsa mer tid och pengar på andra än dig själv. Vad tror ni? Kan det stämma? Det var vad jag kom fram till. Du ska leva monogamt, ha en nykter livsstil, vara en god förvaltare av skapelsen och satsa mer tid och pengar på andra än dig själv. Jag tror att det skulle kunna vara en sammanfattning av Johannes budskap idag. Det är rakt fram, det är hårt, men det finns någonting bakom. Det finns en tanke från Gud. Det finns nedlagt i oss en längtan efter Gud. Ett tomrum som kan fyllas. Och när det fylls, då får vi också gå Johannes, precis som Johannes, och visa andra människor vägen till Gud. Bered väg för Herren. Låt ljuset komma in i ditt liv. Gud har gett var och en av oss ett mål i livet. Var och en av oss. Och vi kan faktiskt lita på Guds ledning. Johannes, han hade ju inte tillgång till Bibeln som vi har. Han hade skrifterna, profeterna i Gamla testamentet. Och han grundade sitt liv på vad han hade läst där och vad han hade lärt sig. Men vi kan också upptäcka sanningen om Gud i Bibeln. Det är egentligen enklare för oss än för Johannes. Och sanningen kommer att arbeta i oss. Och den kommer också att göra att andra människor dras till oss. Saknar man någonting och ser att någon annan människa har någonting, så dras man till det. Och man blir nyfiken och förundrad. Jag var ute för en händelse här, det är någon månad sedan, eller ja, en och en halv kanske. Som jag tycker är rätt betecknande för oss som kristna. Jag var på en resa upp i Norge. Jag körde bussen och jag hade en reseledare med mig. Och naturligtvis så jobbar man ju ihop och man kommunicerar. Och jag tyckte att den här kvinna var det nog. Ja. Det var någonting. Så att dag två, eller om det var dag tre, så började jag prata om tro och kyrka och lite sånt här. Då visade det sig att hon var baptist. Alltså tillhörde en baptistisk kyrka nere i Polen. Och hon hade bråttom hem till gudstjänsten på söndagen till exempel. Och jaha, finns det en pingstkyrka i Karlskrona? Men den ska jag nog besöka. Alltså, jag tror att ni har varit med om samma upplevelser ibland. Att man känner att man connectar, får kontakt med en person på något oförklarligt sätt. Och då visar det sig att vi har ett liv i Jesus som vi delar, som är gemensamt. Som gör att vi känner att vi på något sätt är syskon. Och det här tror jag är viktigt, att vi kan förmedla där vi går fram. Att vi kan förmedla en känsla utav Guds närvaro där vi rör oss i vårt vardagsliv, så att människor känner att vi har någonting att erbjuda för att fylla det här tomrummet. Precis som Johannes döparens uppgift var, att människor skulle vakna upp över att nu är Jesus på gång här. Tomrummet som ni känner, den här längtan ni har haft i århundraden, som ni har dolt bakom traditioner, liturgi och dimridåer. Skala bort allt det där. Öppna upp, låt ljuset komma in i era liv. Gud kan använda dig, han kan använda mig. Vi är alla insatta i Guds rike med en särskild uppgift. Vi kanske inte är nazirer alla gånger. Men tala om för Gud att du är villig att lämna ditt liv i hans hand. Så blir du en sån här vägröjare som kan visa andra människor vägen till Jesus. Tala om för Gud vad du vill göra med ditt liv. Och så får du bli en som visar vägen. Och kan ge människor meningen i livet, nämligen att Gud ska få bo i varje människa. Det är vad Johannes döparen har lärt mig den här veckan. Tack Jesus att du finns mitt ibland oss. Tack att du kom till oss. Nu ber jag dig Jesus att du ska göra oss till såna här vägröjare som kan beredda vägen, som kan visa vägen, som kan visa på ljuset, som kan stå upp för evangeliet, för vår tro och tala om för människor att du är vägen, sanningen och livet. Tack för att Johannes fick betyda en gång i tiden, Herre. Men hjälp oss att ha betydelse i vår tid, Jesus. Amen.